Vi ber tillsammans. Tack Jesus att du är här, mitt ibland oss. Tack att vi får höra till din röst i sång och musik, i text och i predikan. Hjälp oss att höra dig, hjälp oss att följa dig. I Jesu namn. Amen. I början av Bibeln, i första Moseboken, så det är alldeles i början, där berättas om Josef. Hans bröder, de var inte förtjusta i Josef. Och när tillfälle kom då, för att bli av med honom, då tog de tillfället i akt. Och egentligen så var de så arga på Josef att de hade planerat att döda honom. Men en av bröderna lyckades övertala de andra att istället sälja honom som slav. Det var inte mycket bättre, men han levde i alla fall. Och på det viset så kom Josef att hamna i Egypten. Där råkar han ännu mer illa ut och sätts i fängelse. Oskyldigt anklagad för att ha förgripit sig på sin ägares fru. Och sen berättas att han blir utsedd att vara självaste faraos rådgivare. Från fängelset till faraos palats. Så han får mer makt än alla andra i faraos rike utom farao själv. Och sen kommer en stor hungersnöd. En del forskare förklarar den här hungersnöden med ett enormt vulkanutbrott år 1645 före Kristus. Det var en vulkan som hette Aniatchak i nuvarande Alaska som fick ett jättestort utbrott med mängder av finfördelad askstoft som blev kvar i atmosfären och påverkade klimatet i flera år efteråt. Forskarna vet att det här utbrottet bör ha orsakat fallande aska över hela norra jordklotet med kraftigt bortfall av solljuset i flera år och därför strängt kalla vintrar och missväxt. Och sammantaget så kan ju det här mycket väl ha påverkat växtligheten i Egypten med omgivande områden så att det då orsakade den här missväxten och hungersnöden. Så berättelsen om Josef som många av oss har hört, den har alltså satt ungefär knappt 4000 år sedan. Och även om det här är oerhört länge sedan så var de människor som levde då, de var precis som du och jag. De hade rädsla, osäkerhet, längtan efter trygghet, längtan efter familj och vänner. Och det finns många poänger man kan se i den här berättelsen om Josef. Men jag vill hävda att en av de viktigaste poängerna, det är just detta att Gud är nära. Gud bryr sig om människorna. Gud finns där även när allt ser hopplöst ut. För Josef är inte ensam. Inte när han säljs som slav. Inte när han hamnar i fängelset. För Gud är med honom mitt i det svåra. Men ännu mer än så. Jag vill säga att Gud är nära även Josefs bröder. Och Gud bryr sig om även det egyptiska folket. För Gud vet hela tiden att hungerkatastrofen närmar sig. Genom hela händelseförloppet så hjälper Gud Egypten att kunna förbereda sig för hungerperioden och missväxten genom att lägga upp stora lager. I många av Bibelns berättelser så finns just det här med att Gud inte lovar att rädda oss från allt ont som kan hända, men han lovar att vara med oss och hjälpa oss igenom de svåra tiderna. Det gäller även oss här och nu. Vi har nyss gått igenom en pandemi som ännu inte är helt och fullt borta, men vi hoppas på att den är på väg bort. Vi har krig mitt i Europa med berättigad oro för om kriget skulle komma att sprida sig. Ingen av oss är lovade särskilt skydd mot krig, pandemi och andra katastrofer. Men Gud lovar att vara nära oss. Han är med oss och han hjälper oss igenom den svåra tiden. För Gud är nära, närmre än du anar. Du är inte ensam. Som en far visar ömhet mot barnen, så visar Gud ömhet mot oss. Så säger texten som vi hörde Annette läsa från psalm 103. Jag har ingen egen erfarenhet av en fars ömhet från min egen barndom, för jag hör till dem som brukar kallas för maskrosbarn. Barn som växer upp i tuffa omständigheter, de finns överallt runt omkring oss. De kallas för maskrosbarn utifrån maskrosornas förmåga att växa upp till och med rakt igenom asfalten. Det som behövs för att ett utsatt barn ska kunna bli ett maskrosbarn, det är att det finns åtminstone någon vuxen i barnets omgivning som bryr sig om och som kan vara ett föredöme. Någon som ser barnet åtminstone en liten stund då och då. För livet är förunderligt starkt. Livet vill fram. Livet vill upp ur marken, ur mörkret, upp mot solen. Om du också är ett maskrosbarn, tänk då en liten stund på den där vuxne som brydde sig om just dig. Hur mycket det faktiskt fick betyda. Och av just det här skälet så vill jag idag lyfta fram vikten av alla fritidsledare, ungdomsledare, barnledare och scoutledare. Du som jobbar med barn och ungdomar, oavsett om det är i kyrkan eller på en ungdomsgård eller i skolan. Du är oerhört viktig för de barn och ungdomar som du möter, och du kan göra skillnad för deras framtid. För ett maskrosbarn, och i princip för de flesta människor som har levt i utsatthet, så är det en nödvändighet att kunna försonas med sin bakgrund. Att försonas med det som man har genomlevt. Den försoningsprocessen ser olika ut för varje människa, varje individ. Men en viktig faktor, det är om den skyldiga parten erkänner sitt ansvar, ber om ursäkt, gör det de kan för att reparera skadan. Då finns det en chans att återupprätta en relation som kan vara någorlunda god. Så det är viktigt att du och jag tar ansvar för det vi själva har varit med och ställt till med. På samma sätt är det när vi ber Gud om förlåtelse för det vi har gjort. Gud älskar oss medan vi ännu var syndare. Det kan vi läsa i Bibeln. Han älskar oss från begynnelsen av vårt liv, genom varje dag av vårt liv, ända till slutet. Han älskar dig och mig, och Jesus dog på korset. Du behöver bara säga förlåt till Gud, så är du förlåten. Men du behöver sedan också ta ansvar för konsekvenserna av det du har gjort. Om du spelar fotboll och råkar skjuta bollen genom grannens fönster, då är det självklart att du ber grannen om ursäkt, men också att du ersätter skadan om du kan, alltså betalar för det förstörda fönstret. Du tar konsekvensen av ditt handlande. Jesus är försonaren. Han tog på sig straffet för din och min synd. Han led och dog på korset för din och min skull. Det kan liknas vid berättelsen om en domare som framför sig i domstolen hade en ung människa, en ung person som hade gjort något dumt. Enligt lag och rätt så skulle den personen som var åtalad, han borde dömas till mycket höga böter. Det fanns ingen förmildrande omständighet. Ingenting som skulle kunna ge domaren möjlighet och rätt att lägga ner åtalet eller att fria den här personen. Så domaren dömde den unga personen till jättehöga böter. Och när rättegången var slut så steg domaren ner från skranket och betalade böterna för den unga personen. Jesus har betalat priset för att försona dig och mig med Gud. Josef för nästan 4000 år sedan, han fick uppleva att de bröder som hade önskat livet ur honom och sålt honom in i slaveri, de kom till Egypten för att försöka köpa mat eftersom det var hungersnöd också hos dem. Josef kände igen dem när de kom. Han var den näst mäktigaste mannen i Egypten efter farao. Josef hade kunnat slänga sina bröder i fängelse och hämnas. Han hade kunnat beordra deras avrättning till och med. Men istället för att hämnas så använde han det här tillfället till att försonas med sina bröder. Barmhärtig och nådig är Herren, sen till vrede och rik på kärlek. Han handlar inte mot oss som vi förtjänar. Han ger oss inte våra synders lön, för han vet hur vi är skapade. Han minns att vi är mull. Oavsett vem du är, oavsett vilken situation du lever i, så minns detta, att du är inte ensam. Jesus går bredvid dig genom hela livet. Gud är dig närmare än du anar. Mitt i det svåra, varje dag och stund, så finns han där bredvid dig. Jesus har försonat oss med Fadern. Han vill och kan hjälpa med att försonas med dem, att vi ska försonas med dem som har gjort oss illa. Jesus kan och vill också hjälpa oss att försonas med dem som vi har gjort illa. Jesus uppmanar dig och mig att följa honom. Följ Jesus och låt dig försonas med Gud. Du är inbjuden att delta i ett pågående försoningsarbete som omspänner hela världen. Det finns oerhört mycket ondska, hat, skuld, trauma och utsatthet i världen runt omkring oss. Följ Jesus och var med och sprid försoningen där det behövs. Vi ber tillsammans nu också med orden från Franciscus. Herre, gör mig till ett redskap för din fred. Där hat finns, låt mig få föra dit din kärlek. Där ondska finns, låt mig få komma med förlåtelse. Där oenighet finns, låt mig få komma med enighet. Där tvivel finns, låt mig få komma med tro. Där osanning finns, låt mig få komma med sanning. Där förtvivlan finns, låt mig få komma med hoppet. Där sorgen finns, låt mig få komma med glädjen. Där mörker finns, låt mig få komma med ljuset. Gudomlige mästare, låt mig få sträva inte så mycket efter att bli tröstad som att trösta. Inte så mycket efter att bli förstådd som att förstå. Inte så mycket efter att bli älskad som att älska. För det är genom att ge som man får, genom att förlåta som man blir förlåten, och genom att dö som man uppstår till det eviga livet. Amen.